För drygt 10 år sedan så formulerade vi en vision här i FS-kyrkan och den kompletterades för ungefär 4 år sedan. Och idag lyder den så här. Närmare Gud, närmare varandra och närmare andra i en växande vardagsgemenskap. De här sista orden är tillägget vi gjorde för 4 år sedan och den understryker en viss viktig sanning. Och det är den sanningen att EFS-kyrkan egentligen inte handlar om byggnaden. Vi koncentrerar ganska mycket till byggnaden i vårt tänkande. Utan EFS-kyrkan, eller kyrkan, handlar om människorna. Det är alltid människorna som är kyrkan i ett nytestamentligt sätt att tänka. Och det har betydelse för att alla de här 3 närmare aspekterna som vi har i vår vision, de handlar minst lika mycket, kanske jag vågar säga att de handlar mer om vardagslivet än om ett par 3 timmar på söndag mitt på dagen. Det är vardagslivet vi lever vårt kristna liv. Det är vardagslivet vi ska dela med varandra och komma närmare. Och då ska vi ta lite aspekter av det här, lite infallsvinklar på vad det här kan handla om. Vi har närmare Gud till att börja med. Och så här skulle det kunna vara.
Åh, vad skönt att få en lugn stund. Tända ljus och varva ner lite. Nej, jag tror faktiskt jag ska ta och be vår fader. Ja, vår fader. Du som är i himlen.
Ja.
Nej. Vår fader, du som är i himlen.
Ja.
Nämen. Men avbryt mig inte, jag ber.
Men du talade ju till mig.
Va? Inte talar jag till dig. Jag sitter här och ber. Vår fader, du som är i himlen.
Se, nu gjorde du det igen.
Gjorde vad då?
Talade till mig. Du sa, vår fader, du som är i himlen. Här är jag nu. Vad vill du?
Ja, men alltså, jag menar inte så mycket med det. Jag sitter bara här och ber. Ja, fader, vår fader, jag brukar alltid be den. Det känns liksom så gott att be den på något vis.
Okej. Jag förstår. Ja, fortsätt då.
Ja, låt ditt namn bli helgat.
Vänta. Låt ditt namn bli helgat. Vad menar du med det?
Vadå?
Ja, vad menar du? Du säger låt ditt namn bli helgat. Vad menar du med det?
Ja, men det betyder väl... Nej, men milda makter. Jag vet inte vad det betyder. Men vad betyder det då? Det är ju som en del i bönen.
Det betyder att jag blir ärad, helig, underbar.
Ja, det är ju faktiskt rimligt. Du är ju det. Ja, jag har aldrig tänkt på egentligen vad det där ordet helgat betyder. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen.
Menar du verkligen det?
Ja, naturligtvis menar jag det.
Ja, vad tänker du göra åt det då?
Ja, nej. Men jag tänkte bara att det skulle vara bra om du fick lika mycket kontroll här nere på jorden som du har där uppe i himlen.
Har jag kontrollen över dig då?
Ja, jag sitter ju här med min bibel, jag går i kyrkan på söndagar och Och så är jag med i en smågrupp. Och, ja.
Ja, nu var det ju faktiskt inte det jag frågade om. Vad säger du om alla de begär du har? Ditt dåliga humör. Du vet att du har lite problem där. Och så var det här med pengar. Hur du hanterar det. Det mesta går ju till dig själv. Och vad ska man säga om böckerna du läser?
Ja, men vet du, här sitter jag och har en bön. Sluta kritisera mig, va? Jag är väl lika god som alla andra här i kyrkan.
Åh, ursäkta mig. Jag trodde att du bad att min vilja skulle ske. Om det ska hända måste det börja med de som ber om det. Till exempel du.
Okej då. Ja, jag sitter nog fast i en del prylar. Vi har ganska mycket saker hemma, det är sant. Ja, jag kan nog nämna ett par saker till också nu när du tar upp det.
Det kan jag med.
Jag har inte tänkt på det särskilt mycket nu, men jag skulle verkligen vilja lägga av med de där sakerna och bli så där, ja, riktigt fri på något.
Bra! Nu kommer vi någon vart. Vi ska samarbeta, du och jag. Vi kan verkligen nå resultat, det vet jag. Bra, jag är stolt över dig.
Ja, men du, vet du, lyssna nu här. Jag behöver faktiskt bli klar, för alltså, det tar lite längre tid där än vad det brukar göra. Så jag fortsätter nu. Ge oss idag det bröd vi behöver.
Du kanske ska ut och lämna brödet. Du väger redan lite för mycket.
Oj, 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 nu tycker jag, vad är det här för frågan om, va? Bussiga klubben. Här sitter jag och ber och har mysigt, och så ska du påminna mig om mina problem.
Bönen är farlig. Det kan sluta med att du förändras. Det är det jag försöker få dig att förstå. Du talade till mig. Och här är jag. Det är för sent att sluta nu. Fortsätt be. Jag är jätteintresserad av nästa del av din bön. Nå? Fortsätt då.
Jag vågar inte.
Vågar inte vadå?
Jag vet vad du kommer att säga.
Pröva. Pröva och se.
Förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss.
Vad säger du om Stina?
Ja, jag visste det. Jag visste att du skulle nämna henne. Men alltså, du vet hur dum hon har varit mot mig. Hon har pratat skit om mig och hon har lånat en massa pengar som jag inte har fått igen. Nej, alltså jag har en plan på hur vi ska... Nej, jag vill ge igen på något vis. Alltså, så här gör man bara inte.
Men din bön, vad var du egentligen?
Nej, jag menar faktiskt inte det.
Du är åtminstone ärlig. Det kan man säga. Men du, tänk efter. Det är väl inte särskilt trevligt att gå och bära på den här bitterheten inom sig hela tiden, eller hur?
Nej, men alltså jag kommer att må bättre när jag har fått gett igen. Jag har en stor plan. Det kommer att bli bra då. Hon kommer verkligen att få ångra.
Du kommer inte att må bättre. Du kommer må sämre. Hämnden är inte djur. Tänk på hur olycklig du redan är. Men jag kan ändra allt det där.
Kan du? Hur då?
Förlåt, Stina. Då ska jag förlåta dig. Och då kommer hatet och synden att vara Stinas problem och inte ditt. Visst, du kanske förlorar lite pengar. Men du kommer att få lugn och ro i ditt inre.
Ja, men jag kan inte förlåta Stina. Nej.
Då kan inte jag förlåta dig.
Okej. Ja, du har ju rätt. På ett vis, alltså. Det har du alltid. Och hellre än att få hem på Stina så vill jag ju faktiskt ha det bra med dig. Ja, okej. Jag får ge mig. Jag ska försöka förlåta henne. Men du, kan inte du också hjälpa henne att finna rätt väg i livet? För alltså på något vis, allt som hon har gjort mot mig, och hon gör lite sådana dumma saker mot andra också, hon kan inte må så bra. Hon måste ha det rätt trassligt själv. Egentligen skulle det vara bra om du kunde visa henne rätt väg.
Se där. Underbart. Hur känns det?
Jo, ganska bra faktiskt. Det var som att en stor klump bara föll av på något vis. Ja, jag kanske kan gå och lägga mig ikväll utan att ha så där mycket spänningar i kroppen som jag har haft nu sista tiden. Och så kanske jag inte behöver vara så där trött heller. Ja.
Mm. Du är inte färdig riktigt med din bön.
Nej, visst ja. Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Bra. Jag lovar att göra det. Bara du inte själv sätter dig i situationer där du kan bli prövad eller frestad.
Vadå? Vad menar du?
Jag ser hur du kan komma allt längre ifrån mig. Några av dina så kallade vänner håller på att få inflytande över dig. Och det dröjer nog inte länge förrän de har dragit in dig i lite fel saker. Jag vill bara inte att du ska gå på några nitar. De säger att det är bra, men jag tror att det blir knäcken för dig. Du kan inte använda mig som en nallebjörn.
Vad då menar du? Vad då nallebjörn?
Du vet vad jag menar. Du har gjort det flera gånger. Du fastnar i en svår situation, du gör något dumt. Så kommer du springande till mig. Herre, hjälp mig ur den här soppan, så lovar jag att aldrig göra om det. Kommer du ihåg de där avtalen du gjorde med mig?
Ja, jag skäms verkligen, herre. Ja, nu var det lite pinsamt faktiskt.
Vilket avtal tänker du på nu?
Eller det var inte pinsamt, det var riktigt ordentligt hemskt. Jag hade ju slarvat lite där med deklarationen, minns du? Ja, jag deklarerade falskt faktiskt. Och så lovade jag att jag inte skulle göra om det. Bara du hjälpte mig att det skulle gå bra, liksom, så jag inte skulle åka fast.
Hur gick det med ditt löfte? Höll du det?
Nej, jag är ledsen, herre. Ända tills nu, då har jag faktiskt trott mig att det räcker bara om jag ber. Jag hade liksom inte väntat mig att du skulle svara så här.
Nåja. Fortsätt nu. Avsluta din bön.
Ditt är riket. Din är makten och äran. I evighet. Amen.
Vet du vad som verkligen skulle ge mig äran? Vad som verkligen skulle göra mig glad?
Nej, men jag skulle verkligen vilja veta. För nu vill jag leva så att du kan bli glad. Liksom. Jag vill verkligen försöka följa dig.
Du besvarade precis frågan.
Gjorde jag?
Ja, visst. Det som ger mig ära, det är att människor som du verkligen älskar och följer mig. Och jag ser, det håller på att hända mellan oss. Nu, när några av de här gamla synderna har kommit fram i ljuset och försvunnit, då finns det ingen gräns för vad vi kan göra tillsammans.
Ja. Ja, men du, kan vi inte låta se vad det kan bli av mig då?
Ja, låt oss se.
Amen.
Tänk om dialogen med Gud alltid vore så här tydlig. Det är inte riktigt så verkligheten ser ut. Det är väl få av oss som har hört Gud tala på ett sådant sätt. Men det här dramat har sina tydliga poänger. Först jag tänker på att bön inte är en ritual. Att bön inte är en andlig aktivitet i utkanten av eller vid sidan av det vanliga liv vi lever. Hänger ni med vad jag säger? Att det inte är en andlig aktivitet vid utkanten av eller vid sidan av det vanliga liv vi lever. Utan bönen berör livet och livet berör bönen. Man brukar säga det att Gud kan inte möta dig någon annanstans än där du själv befinner dig. Vi tänker ibland att vi måste ta oss dit. Vi måste bli frommare, heligare, andligare, vad vi nu lägger för benämningar. Och då ska det kunna bli bra. Men Gud kan inte möta dig någon annanstans än där du själv befinner dig. Bönen berör livet och livet berör bönen. Och den andra tanken jag har, det är att en stor utmaning för oss att öva oss i en enkel närvaro hos Gud mitt i vardagsstöket vi håller på med. Alltså att vi själva blir medvetna om hans närvaro i det vi gör, i det vi håller på med, i det vi är. Han som alltid är närvarande hos oss. Det handlar om en växande gemenskap med Gud. Det handlar om närmare Gud i en växande vardagsgemenskap, så skulle jag säga. Så har vi den andra punkten då, närmare varandra. Och då ska Anders Gustafsson få berika oss med en liten film. Har vi den redo? Ja, kort och gott. Vitsen med pussel. Hur många brukar lägga pussel? Upp en hand. Några händer upp. Vad är vitsen med att lägga pussel? Ja, vitsen med att lägga pussel, det är precis vad de gjorde här. Att vrida och vända och forma, inte forma utan vrida och vända. Och lägga till bitarna så att de passar i varandra. Ni vet hur frustrerande det är när man har fel bit och försöker få ner den i den där lilla hålet där man ska trycka till den så. Att vrida dem, få till dem så att de tillsammans bildar en helhet och en bild träder fram. Så man kan se hur den hänger ihop. Varje bit är olik de andra och varje bit behövs för helheten. Och ni vet hur frustrerande det är. Som då i slutet av filmen till exempel när man märker att det fattas en bit. Där vi har tappat bort en bit. Eller när det är någon bit som man inte riktigt hittar hur den passar in i helheten. Det kan vara otroligt frustrerande. Varje bit är olik de andra och behövs för helheten. Det är ett sätt att beskriva församling. Och ett annat sätt att beskriva församling, det är som vi hörde Anders läsa från Romarbrevet 12. Det är Paulus som talar om församlingen. Han säger inte att det är en bild av församlingen, utan han säger att så här är församlingen. Romarbrevet 12, vers 4. Liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Där har ni helheten. Så utgör vi fast en många en enda kropp i Kristus. Men var för sig, det har vi de enskilda delarna, var för sig är vi lemmar. Vadå? Jo, vi är lemmar som är till för varandra. Vi är lemmar som är till för varandra. Och funkar inte det, då ska jag säga att då blir den här församlingskroppen vanskapt. Eller då blir den här församlingskroppen handikappad. Den når inte den fulla potential den skulle ha. Den blir inte så frisk och hälsosam och funktionsduglig som den skulle vara. Att läsa Romarbrevet 12, ni såg det, är ju så mycket. Man känner man hinner inte ta in den ena meningen, den ena orden där. Så kommer nästa, och så kommer nästa, och så kommer nästa. Det är otroligt mycket, otroligt innehållsrikt. Och jag tycker det är så befriande att läsa de här gåvorna som Paulus skriver om här. Det står om den profetiska gåvan, då rör vi oss på lite mer andligt plan om man vill få kalla det så. Men det står också om tjänandets gåva. Det står om undervisningens gåva. Det står om tröstens gåva. Det står om generositetens gåva, alltså gåvan att frikostigt dela med sig. Det står om ledarskapets gåva. Och det står om barmhärtighetens gåva. Så spetsar man till det här. Alla är vi gåvor till varandra. Alla har vi gåvor, alla är vi gåvor som är till för varandra. Och Paulus utmanar oss mycket i Romarbrevet 12. Slappna inte av i er iver. Bli inte likgiltiga. utan håll lågan brinnande. Så fortsätter han, hjälp Guds heliga med vad de behöver. Någonstans i vår tanke tror jag att det lätt blir att nu ska ni hjälpa mig som är helig. Jag är ju ändå prästen här i kyrkan och så vidare. Eller Anders som är ordförande. Och så har vi några som vi ser att de här är väldigt frommisar. De här, det är nog dem det handlar om. Men när Paulus skriver om alla de heliga, hjälp alla de heliga, så säger han, hjälp alla de andra kristna. Hjälp alla de andra som tror samma sak som du. Hjälp dem med vad de behöver. Behåll inte för dig själv, utan dela med dig. Och lyft en annans behov när det behövs. Så står det, vinnlägg er om gästfrihet. Där har ni verkligen vardagslivet. Vinnlägg er om gästfrihet. Öppna era hem. Bjud hem människor som ni kanske inte normalt skulle bjuda hem. Och dela det du har och det du är. Det finns många fler utmaningar i Romarbrevet 12. Slå upp och läs när du kommer hem. Jag tänker inte fördjupa mig mer, för det är som sagt otroligt mycket och tiden går fort här. Men närmare varandra i en växande vardagsgemenskap. Det var den andra strofen. Och så hade vi en tredje då, närmare andra. Det gör vi också lätt ett tankefel. Vi tänker så här att Gud har en kyrka och därför finns det mission. Alltså mission blir en del av de aktiviteter vi håller på med som kyrka. Otroligt lätt att tänka så. Gud har en kyrka, därför finns det mission, därför så skickar vi iväg missionärer till Nepal, eller vi har någon som är ute och pratar om Gud på gatorna och så vidare. Men förstår det rätt, så måste vi vända på begreppen och säga att Gud har en mission och därför finns det en kyrka. Gud har en mission och därför finns det en kyrka. Det är inte en delaktivitet av vad vi håller på med här i kyrkan. Det är inte en delaktivitet av vad jag gör som kristen. Utan Gud har en mission. Han vill att evangeliet, budskapet om Jesus, ska ut. Och därför har det också bildats en kyrka av de som tror. Och som vill jobba för att det här ska vidare till andra. Jag tror verkligen på församlingen. Den betyder otroligt mycket för mig. Mer än att den står för min lön. Församling har alltid betytt otroligt mycket. Min kristna tro. Att få komma tillsammans med andra. Att få dela gemenskap med varandra. Att få hjälpas åt med olika saker. Det är otroligt mycket värdefullt. Risken finns ändå alltid att vi börjar ägna det mesta av vårt fokus och våra resurser till vårt eget. Och följden blir det vi många gånger har sett i kristna sammanhang. Att vi blir allt mer isolerade från det samhälle som vi lever i. Därför att vi ägnar oss åt vår egen tro, vi ägnar oss åt vår egen kyrka, vi ägnar oss åt det och vi ägnar oss åt det. Och isolerar oss från världen runt omkring. Hur ska då de andra få veta om Jesus? Det blir följdfrågan. Om vi gör så, hur ska de andra få veta om Jesus? Nu ska vi ta en liten film till som Anders har plockat fram. Nu funderar ni verkligen. Vad ska det där vara? Det här var det närmaste vi kom. Det som jag försökte beskriva för Anders. Men jag har en grundtanke i det här. Det här är en massa bilar som kör. Det är en rondell. Och de kan svänga åt lika olika håll. Och bestämma sig vart de ska ta vägen någonstans. En liten illustration av hur vårt samhälle har blivit. Vi fungerar mycket utifrån nätverk idag. Vi tar bilen och åker iväg. Och umgås med människor som vi väljer att umgås med. Det är kanske knappt att man hälsar på grannarna som finns i närheten där jag bor. Därför att jag går ut genom dörren, jag går till garaget, jag tar ut bilen och jag kör iväg. Och jag åker till kyrkan eller jag åker till någon och hälsar på. Någon som jag väljer att umgås med. Så funkar vårt samhälle idag. Vi väljer, vi har nätverk och vi väljer. vilka vi umgås med. Jag måste i ärlighetens namn säga att kolla i det närmaste grannskapet runt omkring där vi bor, så kan jag inte ens namnen på alla mina grannar. Det är faktiskt så. Jag bott där i 16 år snart. Och det är klart att en del har flyttat till och en del har flyttat iväg. Men jag kan inte ens namnen på alla mina grannar, de som bor närmast mig. Därför att oftast åker jag iväg och umgås med er. Och umgås med andra. Hur ska mina grannar få veta något om Jesus? Tänk om jag skulle vara den naturliga länken. Tänk om jag skulle vara den naturliga länken. Och så sätter jag mig ständigt i bilen och åker iväg. Och umgås med andra. Tänk om jag skulle vara den naturliga länken som en granne och vän som de har fått förtroende för. Kanske efter många år av utbyte och gemenskap. Efter många år kanske frågorna kommer. Efter många år kanske det öppnar sig för ett väldigt naturligt och fint samtal. Två vänner emellan. Och jag får berätta vem Jesus är och vad han betyder. Kanske vi kan börja med att be för våra grannar. Be för människor runt omkring oss. Och lyfta dem inför Gud. Jag tror också att vårt eget engagemang väcks och vaknar till liv. Och sen också prioritera tid. Romarbrevet 12, om man tar slutversen där, vers 9-18. Det säger mer om hur vi umgås med människor. Men det lämnar jag till er. Ta det med er. Slå upp och läs. Och fundera över vad betyder det här för mig? Vad betyder det här? Det liv jag lever i, det sammanhang jag finns. Närmare Gud, närmare varandra och närmare andra i en växande vardagsgemenskap. Det är den riktning vi vill ha för EFS i Östersund. Gör den personlig. Tillämpa den i ditt liv. Låt det inte bara stanna som en vacker formulering som vi har på väggen och som vi har i våra papper här i EFS-kyrkan. Utan gör en tillämpning av den i ditt liv. Och ta gärna tid med Romarbrevet 12, verserna 1-18. Läs den utifrån den här mallen. Läs den utifrån de här tre aspekterna. Och se vad som står där. Och vad det kan betyda utifrån närmare visionens formuleringar. Och låt dig utmanas. Låt dig utmanas. Amen. Nu ber vi. Gud, jag tackar dig för det exempel som du själv har gett oss. Att du har kommit nära. Att du har blivit som en av oss. Tack för ditt engagemang i våra liv. Tack för att du är så angelägen om oss varenda en. Hjälp oss att se din närvaro i våra liv. Hjälp oss att lyssna in din röst. Hjälp oss att förstå hur du talar till oss. Och vad du säger till oss. Så tackar dig för förtroendet du har gett oss att få dela vidare vad vi har funnit. Jag ber att du utmanar oss på nytt igen. Amen.